Det här är Filosofens Bibel, en podcast från Filopraxi Göteborgs filosofiska praktik. Här försöker jag läsa Bibeln som en filosof skulle läsa den. Till min hjälp har jag Benjamin Gerber på Judiska församlingen i Göteborg. Och jag heter Miriam van der Falk.
Ja, så nu vårt lilla bonusavsnitt om Abrahams origin story, så kommer vi till det här kapitlet och ska se att Abraham, nu är han 75 år gammal, kommer vi få veta. Och det är här som egentligen hela den abrahamitiska eposet börjar.
Ja.
Det här från kapitel 12 till att han dör i kapitel 25, så är han den stora figuren på hans
liv. Does he die? No!
Spoiler alert! Han kommer inte ut ur det här levande. Inte ens han. Precis. Men så här börjar den här episka berättelsen om den här mannen som kallades för i den här introduktionen i Everett Foxx bok. Vad var termen? Homo
religiosis.
Ja, just det.
Ja.
Homo religiosis.
Ja, homo religiosis. Precis.
Den religiösa urmänniskan på något sätt.
Ja.
Det här är den sanna relationen med Gud.
Ja, precis. Det här som använder de andra sinnena. Inte de här helt vanliga som man bygger avgudar utan de andra sina semet på ett annat sätt.
Ja, och jag tänkte också på, jag sa inte det här i bonusavsnittet, men att vi har här på något sätt i bonusavsnittet så har du den här debatten om eld och vatten och luft.
Luftvind ande.
Ja, och jorden också hade ju Abraham slagit sönder med avgudade bilderna. De här av keramik och lera och så vidare. Så på något sätt alla de här olika elementen avhandlas. Och avfärdas.
Ja.
För att komma fram till allting som det som är bakom.
Precis, det jordiska. Bakom det jordiska liksom.
Ja, exakt. Och där börjar vi.
Och då vet vi att Terach har dött precis och Haran, Terachs son, Abrahams bror, han är också död.
Men okay. Är han död? Alltså kronologiskt har vi fått veta det i kapitel 11 att han dör när han är 205 år gammal. Men om vi räknar när Terach fick... När Terach var 70 blev han far till Abraham, Nahor och Haran. Så om vi säger, jag vet inte säkert om de var trillingar eller om de kom i olika ordning. Men om vi säger att Terach fick honom med Abraham när han var 70. Så Abraham får höra Guds röst när han är 75.
Ja.
Så är han alltså, Terach är 145.
Ja, precis.
Så han har, vad var han, 60 år kvar av sitt liv innan han dör. Så det här görs inte efter Terachs död. Det man måste vara lite försiktig med de här siffrorna. För bara för att de berättar att han dog i viss ålder och han inte finns med i berättelsen längre.
Exakt.
Alla fall. Men nu sätter vi igång
med
kapitel 12. Och Abraham verkligen, det kommer att vara viktigt ändå för att vi ser vad Gud uppmanar Abraham att göra här.
Nu heter han fortfarande Abraham.
Ja.
Abraham och Sarai heter de fortfarande en stund till. Kapitel 12. Herren sa till Abraham, lämna ditt land, din släkt och ditt hem och gå till det land som jag ska visa dig. Jag ska göra dig till ett stort folk. Jag ska välsigna dig och göra ditt namn så stort att det ska brukas när man välsignar. Jag ska välsigna dem som välsignar dig och den som smädar dig ska jag förbanna. Och alla folk på jorden ska önska sig den välsignelse som du har fått.
Väldigt stort här.
Verkligen.
Och låt oss bryta ner det här.
Ja. Yes.
För vad är det Gud? Det första Gud säger, det är lech lecha.
Åh, det är den här fina frasen. Ja,
ja.
Gå till dig själv.
Precis, det är en väldigt vacker fras, men det är också en väldigt kryptisk fras.
Mm.
För det kan betyda lech är uppmaningen av verbet gå.
Ja.
La lechet och lech.
Mm, mm.
Och man ska uppmana lech, gå.
Mm.
Och sen lecha, vilket med bokstäverna som vi har med lech, det är lamed och chaf på reiska, eller chaf sofit, det är samma bokstäver. Så när man ser texten så ser det ut som lecha, lecha, eller lech, lech.
Mm.
För vi har inte vokalerna i alfabetet. Så det är väldigt snyggt, snygg fras att läsa i det hebreiska. Men det betyder gå lecha till dig själv. Det kan också betyda gå för dig själv, för din egen skull. Gör det för att det är rätt att göra eller om man vill.
Ja.
Det kan till och med betyda gå liksom för att hitta dig själv.
Mm.
För att liksom genom resan.
Mm.
Och det är det vi kommer se, att Abraham hittar aldrig en enda boplats.
Mm. Precis, gå med dig själv som avsikt eller något sånt där.
Ja, och vad vi kan se då så är att genom hela Toran så finns det här vandrandet, den här rotlösheten, att komma från öst, från Babel, och resa till Haran och sen till Kanan, och sen så kommer vi se bara i det här kapitlet så har vi massa hållplatser, för att Abraham börjar i Haran, får uppmaning av Gud att resa till Kanan, kommer Abraham fram där och sen måste han packa ihop på och resa till Egypten och sen tillbaka och sen hit och sen dit. Så, och det finns en underbar tanke som Aviva Zornberg, som är en stor Torah-kommentator i våra dagar. Hon tar in Freud och Shakespeare och massa spännande litterära antydningar. Och hon tar den här metaforen av Abraham som en parfymflaska.
Okay.
För har man en parfymflaska på hyllan så gör den ingen nytta. Det är bara när man skakar på parfymflaskan, när man öppnar den, när man sprider den på vinden, som den faktiskt får sin funktion att påverka omvärlden på det sättet som det är menat.
Så det är det vi gör med den här nu, sprayar Abraham lite.
Ja, och vi skickar ut det här i eten och precis, men just det här att på något sätt inte stabiliteten som är det idealet, utan det är den konstanta rörelsen, den konstanta liksom på något sätt att hela tiden gnugga sig mot omvärlden, inte alltid på ett bekvämt och trevligt sätt, utan som Abrahams liksom bakgrund och att han lämnar civilisationen för Kanaan, liksom att han är alltid i rörelse, att alltid ska sprida budskapet och möta nya människor.
Och så står det också, gå till det land som jag ska visa dig.
Ja, och vad ska han lämna? Det är också viktigt vad han lämnar, va? För Abraham, Gud säger till Abraham, lech lecha, me artzecha, me betyder från. Så det är ett prefix. Så me artzecha, från ditt land. Och det är en nivå. Mi molatetiha, det stället där du föddes, det vill säga din födelseort. Mer specifikt, va? Land i den stora kontexten. Lämna liksom hela kulturen. Lämna din lokala födelseort och allt vad du vet där. Och sen även mer specifikt, det är som en sorts måltavla, va? Okej, jag kan lämna mitt land, men måste jag också lämna min... Alltså det Om han lämnar sitt land så lämnar han sin födelsedag och sin fars hus. Så borde det inte vara först måste du lämna pappa, sen måste du lämna hemstaden, sen lämnar du ditt land.
I detect codes.
Så vad kan man tänka sig att poängen är att göra det baklänges?
Ja, vad berätta?
Alltså, jag skulle tänka mig att det handlar om en sorts mental process mer än en fysisk process.
Ja.
Om man tänker att man lämnar, först och främst så kan man på något sätt lämna bakom sig det stora begreppet.
Ja, det, lite när man tittar inåt så vet jag sig detta, jag måste lämna detta landet. Jag måste också lämna detta så att det liksom, och jag måste lämna detta, det blir liksom djupare och djupare in. Så kommer den här insikten om allt jag måste släppa och börja om.
Och jag menar, du vet jag har ju mycket erfarenhet av att lämna ett land och experimentera i alla fall med att leva.
Ja.
Du har ju bott i Nya Zeeland och så har du bott i
Holland. Det är de som jag har bott längst i. Men jag har ju alltid rest för att emigrera. Liksom. Jag tänkte, nu gör jag detta på riktigt, på ett stort sätt.
Och så vad betyder det för dig då? När, om du skulle ha den här uppmaningen i resandet eller innan resan, att liksom, nu måste jag lämna bakom mig inte bara där jag liksom, inte bara Sverige, inte bara Göteborg, men till och med min familj, och bryta mig loss ur den väldigt personliga kontexten av där jag liksom, det huset jag växte upp i, min faders hus.
Där jag nu bor igen.
Där du nu bor igen, i och
för
sig.
Jag lämnade en gång, så kom jag tillbaka. Och det är först nu som jag känner mig svensk.
Hur menar du då?
Det gjorde jag inte. Jag har ju två föräldrar från två olika länder. Första generation svensk och de flyttade. Min mamma var ju gravid med min syster när hon flyttade till Sverige. Så det är först liksom när jag lämnat och bott flera andra sedan. Nu har jag kommit hit och nu känner jag mig lite svensk.
Så du kanske är mitt uppe i ett allra viktigaste epos.
Ja, jag tänkte också samma sak.
Precis. Men så och vad skulle, om du skulle liksom föreställa dig den process som antyds här, va? Att lämna, vad betyder det att lämna sitt land? Vad betyder det att lämna sin stad, sin födelseort? Vad betyder det att lämna sin familj?
Ja, det är väl, jag tror att meningen med texten är väl att visa hur en modern läsning skulle kunna vara att man ska bli medveten om det man har axlat liksom, de här och sen släppa det som inte, och släppa och återupptäcka, så det är en slags sorg för att man brukar säga better the devil you know than the devil you don't know. Så det är svårt att säga adjö även till saker som är för tunga och onödiga liksom. Men sen så släpper man det och så får man gå vidare och sen så kanske man hamnar på samma ställe igen och då är det nytt ändå.
Jag tänker mig att i den här processen så går man, det krävs en mycket liksom psykologisk förändring. Och Abraham är också väldigt intressant. När han kommer till landet så presenterar han sig och blir identifierad som ha-ivri. Som brukar vara hebreen. Och så diskuterar man liksom, var kommer den här termen eller det här namnet hebre ifrån? Han är inte liksom Mesopotamien. Han presenterar inte sig själv som babylonierna utan ha-ivri. Som betyder liksom, som en rot kan vara beäver hajarden på andra sidan Jordanfloden. Så han presenterar sig som liksom, den från andra sidan. Alltså utlänningen om man vill. Jag kommer utifrån. Varifrån? Jag är utifrån. Jag är en främling i ett främmande land.
Liksom. I sympathize.
Visst. Och alltid känna sig. Och det går ju tillbaka till den Abraham som vi såg i Midrashen i förra godesavsnittet där, att han är ju en Så han har redan fysiskt tagit den, det steget. Och nu utmanar han, eller nu ska han liksom psykiskt också lämna det.
Mm.
Och gå till en plats som Gud ska visa honom.
Mm.
Där han ska börja på ny kula.
Som Gud ska visa honom.
Ja, för allt det här är på något sätt det framtida.
Ja.
Det här kommer att hända. Om du, och allt är villkorat, det tycker jag är väldigt viktigt.
Ja.
Så Gud säger till Abraham, du har ett val. Jag kommer inte tvinga dig. Jag fick mycket mer av ett val än Moses fick sen.
Mm.
Det brinnade busken, för då fick han inte tacka nej till jobbet.
Mm.
Och leda folket ut ur Egypten. Men i det här fallet så säger Gud, ja, om du, liksom, jag uppmanar dig att lämna allt det här. Och då, om du gör detta, så kommer jag göra dig till en stor nation.
Mm.
Till ett stort folk. Och jag kommer, just den här välsignelsen, det är också...
Jag kommer det i tre meningar i rad där.
Ja.
Mm.
Jag ska välsigna dig, jag ska göra ditt namn stort.
Mm.
Ditt rykte liksom, du kommer bli känd, vilket jag menar, Abraham är en av de grundläggande tänkarna i jag menar att den med Sokrates och Platon alla där Confucius och alla de här stora tänkarna i antiken, så är han bland dem som en mytisk figur, men definitivt det han stod för har lämnat ett enormt eftertryck åt världen.
Om han
ens fanns. Men idén om honom finns ju.
Ja, precis.
Så vad tror du? Jag tänker att också vi ska titta på, det är väldigt viktigt att undersöka vad det betyder, det här med välsignelse.
Mm. Precis. Mycket spännande ord.
Mm.
Mm.
Hur tolkar du?
Ja, jag tror vi har sagt någon annan gång att det är som en blandning mellan en uppmaning och ett beskydd. Men det är någonting annat också. Vi pratade om det förut. Att vi kan också säga så, vilken välsignad vare du, Gud. Och det är ju lite... jag vet inte, så när man säger det precis så känns det lite lustigt för mig, så det känns som att det är den som välsignar, det är den som står över.
Mm.
Ja, man välsignar sina undersåtar, precis som Gud välsignar
människan. Så det kan definitivt finnas en hierarki där, men...
Eller en möjlighet bara, att det är svårt för en människa att välsigna någon. Vi har, eller varifrån kommer den här kraften, eller vad man ska säga?
Ja, varifrån kommer kraften och vad innebär det att...
Vad är det som händer i en välsignelse?
Ja, det finns ju olika... Välsignelsen har olika roller, tror jag, i olika religioner.
Mm.
I vad man gör.
Mm.
Och i det judiska så vet jag i alla fall att den här idén om välsignelser, det är ett sätt att uppmärksamma en situation. Om man säger välsignad vare du, Gud, som har skapat bröd som vi äter. Som kommer ur marken eller trädets frukter eller vad som helst. Så är det att säga den välsignelsen är på något sätt att identifiera källan till
någonting bra.
Ja.
Det är som att man sätter en ram runt och säger, detta vill jag kalla heligt, tack.
Och jag vill se min relation till det här, det vill säga, jag vill förstå det rätt.
Mm.
Vem jag är, var jag befinner mig i universum, i relation till äpplet som jag håller på att äta.
Mm.
I relation till skaparen av både mig och äpplet.
Mm. Ja, det är bra.
Ja, så det finns någonting väldigt, att försöka, det är lite mindfulness skulle jag säga.
Mm.
Att stopp mitt uppe i situationen och inse att jag befinner mig här, jag befinner sig där.
Mm.
Och vad är min relation till och så. Här så säger man liksom Gud kommer ge en välsignelse, kommer att här läser vi på något sätt att Gud kommer att ha en preference, att föredra, att stötta och hjälpa och stå på Abrahams sida. Och genom och det här tycker jag är väldigt viktigt när vi går tillbaka till allt vi har diskuterat i de tidigare 11 kapitlerna. Vi har ju sett hur Gud har försökt ha en relation och ställa vissa väldigt enkla krav på människan.
Mm.
Det säger jag vet inte om mycket.
Mm. Bara att vi inte ska döda varandra.
Ja, så låg ju mina förväntningar. Så låg jag mina förväntningar och ändå så lyckas ni komma under dem och misslyckas. Och på något sätt, Gud har försökt med Karin och Abel, med syndafloden, med Babels torn. Varje gång har människan missuppfattat vad relationen ska vara mellan oss och skaparen och världen omkring oss.
Ja.
Vi har missuppfattat vilket håll välsignelsen går åt allt det här.
Ja.
Är det vi som välsignar naturen omkring oss? Är det vi som formar den till vår avbild, till vår egen...
Just det.
Våra egna basala preferenser med avgudar, med ton.
Det är alltid en del som saknas i den här i det relationella som är äppelexemplet till exempel. Jag och äpplet och sen så kallar man på en grej till. Det är det som är det som välsignar då.
Triangeldrama.
Ja, precis. Och i tidigare så har en grej saknats.
Ja. Ja. Så här säger Gud, där är du, här är jag.
Ja.
Och den tredje aspekten är på något sätt Abrahams handling.
Mm.
Genom att du reser.
Ja, ja, ditt val, den här fria viljan. Gud vill att vi ska välja Gud.
Ja.
Ja.
Så det finns en väldigt vacker tolkning på det här som är att varför tog Gud Abraham? Varför kunde inte Gud ha tagit Abrahams granne?
Mm.
Säkert liksom, vad var det som var så speciellt med Abraham? Och en tanke
Brian! Life of Brian.
Ja, precis! Varför var det inte? Det är precis samma som Martin Luther's Life of Brian. Just varför liksom, låt oss inte titta på Jesus som föddes i det stallet, utan i stallet bredvid så föddes en annan pojke och hans liv är kan ju vara intressant och olika i samhället. Så i det här fallet, varför tog Gud Abraham? Och ett svar på den frågan är Gud ringde på eller knackade på oss.
Precis, Abraham var den som svarade.
Ja.
Eller hur? Ja, just det. Det brukar man säga också, var bor Gud där han får komma in?
Mm.
Ja, men han frågar överallt.
Precis, och här på något sätt så var vi tar också den här midrashen från innan så var det ju på något sätt Abraham var den jobbiga.
Mm.
Han var den som alltid ställde sig utanför och sa jag är inte med i det här.
Mm.
Jag kan inte bara liksom hänga med och flyta med strömmen. Jag måste stanna upp och säga var befinner jag mig? Var är det här? Vad
är
det på med? Är du säker? Ja, precis. Skriver jag under på det här? Så på något sätt så säger jag, Gud, det är det jag behöver. Jag behöver någon som inte flyter med strömmen.
Mm.
Som inte blir en del av syndaflodsgenerationen. Som inte blir en del av den generationen som bygger Babels torn.
En som väljer.
En som säger, inte bara en som väljer, utan en som tänker kring sitt val.
Ja.
En som är medveten i att välja.
Ja, det var det jag menade. Att det är bara det valet som finns, tänker jag.
Ja.
Att det andra är bara att flytta med.
Precis, precis. Och i den här relationen som Gud har med människan så har han ju planterat det fria valet.
Mm.
Och det är det som är ställer till det. Och här säger Gud, jag tror att vad jag ser är att Gud på något sätt växer i det här och säger kan jag använda den här helt ostyrbara kraften som jag har planterat i människan, den fria viljan, till att skapa en relation? Kan jag säga, du får en massa, det kommer gå jättebra för dig.
Mm.
Men du måste välja.
Mm.
Och om du väljer, det finns mycket den här psykologisk research, forskning som visar på, till exempel om man ber någon att skriva en uppsats om hur abort är fel.
Mm.
Fast de inte tycker det. Så, ja, men, tänk dig in i alla abortmotståndares argument och försök försvara den. Verkligen liksom, skriva en uppsats om varför det är fel. Ja, okej, men du vet, jag håller inte med om det här. Och sen så frågar man en vecka eller en månad senare. Så att, kanske komplicerat det. Så på något sätt genom att även bara låtsas välja. Även bara liksom genom att ta sig an rollen av någon som väljer, så påverkas man av valet som man har gjort.
Mm. Det tror jag absolut.
Ja visst. Så när Abraham uppmanas att välja och ta ställning, som han gjorde ändå, han tog ställning emot redan sitt samhälle innan, och nu säger Gud, men ta ställning för någonting då.
Mm.
För en relation med din skapare, och du kommer att bli välsignad, så tar Abraham och committar. Han liksom, okej, okay, jag är inne, jag är med på det här.
Och ger sig av innan han kanske har sett vart han ska.
Precis, han vet inte. Gud ska visa honom det här landet. Och säga att allting kommer gå i. Liksom, han säger inte att det kommer gå jättebra för dig, men han säger att jag kommer välsigna dig. Du kommer vara på sätt upphöjd och stor och känd.
Och den som smädar dig ska jag förbanna.
Ja, vilket är ett jättebra skydd.
Mm, verkligen.
Menar, men det antyder ju också att det här kommer ju inte vara utan...
Ja, precis.
Utan smäder.
Ja, det kommer inte vara någon rak väg.
Nej, men alla familjerna på jorden kommer att vara besignade genom dina handlingar. Du kommer förändra hela jorden och för all framtid, vilket är väldigt stort. Jag menar, här spelar musiken liksom. Vågar du ta liksom det röda pillret eller det blåa pillret? Du kommer aldrig kunna vända tillbaka och ändra det.
Och hör här då. Abraham bröt upp som Herren hade befallt, och Lot följde med honom. Abraham var 75 år när han lämnade Charan. Han tog med sig sin hustru Sarai och sin brorson Lot, all egendom och alla slavar som de hade förvärvat i Charan. Så började de sin vandring mot Kanaan.
Ja, och det är intressant också här med att han tar med sig sin fru Sarai, som kommer bli Sara, och sin brorson. Vem är brorsan?
Haran.
Ja. Så den faderlösa brorsonen.
Ja.
Lot. Och all rikedom, så det hade gått bra för dem. De var ju redan besignade.
Mm. All egendom och alla slavar. Men det är precis det.
Och alla slavar, men det intressanta i hebreiskan, så står det att de tog allt liksom, allt materiella som de hade förvärvat. Allt förvärv som de hade förvärvat. För rechusham asher rachashu.
Mm.
Jag tror både verb och subjektiva. Och sen så står det ve et hanefesh asher asu becharan. Och själen egentligen, hanefesh, är singular, bestämd form, själen, som gjordes i Haran. Ja, SJ, precis.
Ja. Själen som gjordes i Haran.
Ja, vilket är också väldigt sån här märklig fras.
Ja.
Men,
är det det som är alla slavar? En själ, står det ursprungligen.
Alltså, man kan läsa det som en själ, eller så kan man läsa det som att liksom, ibland så står det så där i antik hebreiska. Det står liksom, när den andra plågan kom över Egypten, så står liksom grodan kom och över, grodan kom över Egypten.
Ja.
Så det är liksom när det är typ som att säga när svälten kom, va, liksom. Alla svälter typ liksom i olika sätt, va, men svält är en stor grej på något sätt.
Ja.
Eller eller sådär, va? Och här är det liksom själen som de gjorde, som de skapade eller tillverkade i Haran. Vad betyder det?
Ja, vad betyder det? Ja.
Och där så här finns en kommentar. The persons that they had acquired, the literal meaning, den bokstavliga meningen, the persons they had made. Midrash understands this anachronistically as referring to converts who had been led to believe in the one true God. Tänkte du på det?
Ja.
So, for that reason, when converts to Judaism are given a Hebrew name, they are called son and daughter of Abraham and Sarah. Så just den här idén att när man konverterar så blir man inte barn av ens föräldrar som inte är judar, men man blir barn av de första som valde judendomen, Abraham och Sarah. Och så står det här, although the women of Genesis, av första Mosebok, can seem to play a minor role in what are presented as patriarchal narratives, det handlar om männen här, främst, we find the Midrash pointing to a larger role they undoubtedly played. För det är plural, de hade gjort där.
Ja.
Så då tänker man att Sarah was every bit the pioneer and soulmaker that Abraham was.
Mm.
Att hon också hade en roll i det här, och hon är den som bakom alla, om man säger, bakom alla stora män så finns en förvånad kvinna. Men i alla fall just att Sarai är i det här patriarkaliska samhället mycket mer betydelsefull, och det kommer vi se sen också.
Mm.
Men okej, så vi tänker att de har någon sorts mission på gång.
Mm.
De går runt och missionerar, de skapar själar till Gud.
Mm.
Eller vad som står i svenskan, där väljer man en helt annan tolkning.
Slavar som de har förvärvat.
Ja, så vi har det materiella som de har förvärvat, och sen har vi alla själarna som de förvärvade. Men Asu är mer aktivt än att bara liksom förvärva någonting.
Mm.
Utan det är att göra, att vara aktiv.
Mm.
Så där, så på något sätt, den här versen finns mycket diskussion om hur man ska förstå vad de hade med sig från Haran till Kanaan. För det versen skär sig på något sätt lite där i vilka verb man använder och hur man ska tolka dem.
Och en annan grej är ju då, som vi sa alldeles i början, att Abraham är 75 år och Terach, pappan, är alltså typ 145 kanske, cirka. Men han dör först när han är 205 och han får inte följa med. Det är Abraham, Sarai och Lot.
Ja, för vad är uppmaningen från Gud?
Just ja.
Du kan inte lämna din pappas hus om du tar med dig din pappa.
Nej.
Så han bryter här med, och det finns en väldigt intressant bok som heter Gift of the Jews av en katolsk historiker som heter Thomas Cahill.
Mm.
Där han säger på något sätt att vi måste inse att Bibeln som kommer ur det här antika judiska kulturen har haft en sån otrolig effekt på det västerländska samhället, och han tar just den här berättelsen som exempel att i det österländska samhället och också i världen på den här tiden så fanns det ett cirkulärt tänkande, allt var och allt det är, men i den här berättelsen omkullkastar den här idén. För att i det österländska tänkandet som hittas i buddhism och hinduism och så är det på något sätt att vi har själva inte kraft att gå in och bryta normerna, att omkullkasta hierarkierna i samhället, att sätta oss över samhället och vara en individ som utmärker oss ur mängden. Det är mycket mer kollektivistiskt, singulärt tänkande. Och allting, även om du uppfinner något stort, så är det liksom inte någon jättegrej att du förändrar utvecklingen. Utan på något sätt, man införlivar det i konceptet att vi alltid har haft jordbruk och Liksom inte en tanke att allting har en början, mitten och slut. Mm. Att vi alltid liksom är i en process av förändring, utan en process av cirkulär, liksom att vi alltid kommer tillbaka till där vi började.
Mm.
Men här så påpekar han att Abrahams berättelse tar strid med just det konceptet genom att säga, här har vi någon som inte bara vandrar för att han liksom
den här verkligen liksom,
ja.
Ut som en sån här slägga eller någonting,
ja.
snurrar så släpper man.
Precis, Abraham är ju skottet,
ja.
ut ur det här cirkulära, rakt in i det linjära,
ja.
För Abrahams liv har början och mitten och slut, och han är på väg någonstans, och han har ett löfte, han har ett mål.
Mm.
Och det här målet, det sträcker sig inte bara till hans eget liv, utan tanken är att han ska förändra världen som den har varit innan för alltid.
Mm.
Väldigt anticirkulärt.
Mm.
Och det är det som Thomas Kane menar och ser som tråd igenom hela Bibeln.
Mm. Sen så vet du, det är ju några cirkulära saker som vi har kvar såklart, och det är ju de här månaderna att vi har det går, men det är mer som en måttstock för hur lång tid saker tar, så det är ändå en del av det linjära.
Mm. Precis, och att hela tiden tänka oss att var befinner sig det här i tiden, var befinner sig vi i tiden, vad som har hänt innan dess, och att se på något sätt att det här är en utveckling. Vi är på väg någonstans. Och vi har ett mål som vi går mot långt in i framtiden. Den tanken, menar jag, Cahill, jag håller med honom. Den har förändrat hela det sättet som vi tänker på vår plats i världen.
Mm. Och också den här osäkerheten. Du packar ihop och så går du. Och jag ska visa dig sen.
Chansar på någonting.
Ja. Lita på.
Omöjligt.
Ja. Ja. Ja.
Helt irrationellt.
Ja.
Vad gör du, Abraham?
Mm.
Varför lämnar du allt det här bakom dig? Du kan inte verkligen liksom inte vara den du är. Mm. Problemet med att resa någonstans för att förändra sig själv är att när man kommer fram så är man ju där.
Mm.
Kvar liksom. Så förändringen, lech lecha, som vi kommer tillbaka till, att uppmaningen att lämna, det är att han ska göra en inre resa först.
Mm.
För att komma bort ifrån allt det där tidigare.
Mm.
Och verkligen börja på ny kula.
Ja, just det. Och nu tycker jag också jag sa nu, gå med dig själv som avsikt. Ja, precis, men det är lite samma som intention, ja. Du börjar och slutar på dig själv. Din kavana, du vet.
Mm. Avsikt.
Ja, det är det. Ja, det är du själv. Eller det är detta inom dig.
Mm.
Som du kommer att visas.
Ja, absolut.
Mm.
Okej. Okay.
Ja, jag fortsätter. När de kom fram till Kanaan fortsatte de in i landet ända till den heliga platsen vid Shechem, eller Shechem kanske, till orakelterebinten. Jaha.
Mm.
Vet du vad det är för någonting, orakelterebinten?
Terebint, det är ett träd. Det är någon sorts, det kanske var liksom ett väldigt, här står det The Terebinth of Moreh. Some extraordinary tree. The Hebrew word moreh.
Teckentyder terebinten. Oj, förlåt.
Ja, just det.
Ja.
Precis, teckentyder. The teacher, the oracle giver.
Ja.
Så det var liksom, och det fanns på den här tiden så här speciella trädlundar, oaser, speciella ställen där man såg enorma träd. Vi tänker oss, jag menar, träd har ju betytt otroligt mycket i mycket mytologi.
Mm.
Ja, så träd anspelar ju på någonting väldigt djupt, antikt, gammalt och heligt.
Mm.
Så han kommer fram till den här terebinten i Moré, den här teckentydaren på något sätt. Och där fanns det...
Alltså det, namnen anger troligen att en siare under trädet förmedlade gudomliga budskap i form av orakel. Kommentaren här.
Mm.
Men det, på den tiden bodde kananéerna i landet. Herren uppenbarade sig för Abraham och sa: åt dina ättlingar ska jag ge detta land. Abraham byggde där ett altare åt Herren som hade uppenbarat sig för honom. Därifrån fortsatte han till bergen öster om Betel och slog läger, så att han hade Betel i väster och Ai i öster. Där byggde han ett altare åt Herren och åkallade honom. Sen flyttade Abraham längre och längre ner mot Negev.
Mm.
Ja, han bygger altare och så drar han vidare.
Ja, vad innebär det att han bygger altare och drar vidare?
Ja. Ja, det är ju som en slags, ja, vad ska man säga? Det är en ihågkomst av den här, det relationella, och samtidigt som liksom ett befästande i det jordiska, typ det här vi tar in. Ja.
Men han hade ju de här terebintlundarna, de här morä,
ja,
de här heliga platserna som kenaniterna hade.
Ja.
Han kunde ju ha bara offrat där. Liksom. Ja. Det hade varit kanske den mer, så att säga, gästvänliga saken att göra, att komma och säga: åh, här är jag en främling i ett främmande land och jag ska namna de lokala traditionerna och försöka bli en del av stället.
Men han har ju fått reda på att han skulle få det landet.
Ja, ja. Du kommer äga det här landet. Det här kommer bli ditt.
Vi kan inte runt och sa det.
Kan man ju undra. Och baserat på det här löftet från Gud så kanske han kände sig, ja, att han hade makten och auktoriteten att bygga dessa altare.
Mm.
Som kommer vara, och han gräver brunnar sen också, så han är väldigt aktiv i att engagera, liksom att ge sig in i det här landet och på något sätt märka det med sitt gudsmärke.
Ja. Ja. Precis.
Och göra sig känd som en sorts, jag menar, han kommer in och så gör en massa konstiga saker, den här främlingen. Var kommer han ifrån? Och han gör det här, han gör någon sorts turné här i landet. Ja. Han börjar i norr, där bygger han ett altare och åkallar Herren liksom, herregud. Och alla bara, det här är ju märkligt. Och sen så går han vidare. Så han plötsligt...
Och det står ju inte, och han städade rent på sin tältplats innan han får vidare. Så man kan ju tänka sig att han har lämnat.
Nej, här är inte mycket allemansrätt på gång, va? Han skyfflar inte undan beviset på att han var där.
Nej.
Utan verkligen lämnar
där,
sitt avtryck.
Som ett pärlband.
Mm. Mm. Och kanske att han etablerar
gränser
vet jag inte, men ja, kanske det, men jag skulle mer säga att han, det är utposter.
Ja.
Och så att han kan komma tillbaka dit också, och kanske att andra ska kunna komma dit och
precis, det var det jag tänkte. Han lämnar det där och sen så de nyfikna fortsätter.
Ja. Så det är så här missionsresa egentligen, ja, som han går på.
Ja. Och sen så är det flera, han tar sig vidare och sen längre och längre ner mot Negev, öknen.
Just det,
ja. Precis. Det blev hungersnöd i landet. Den blev så svår att Abraham måste bege sig till Egypten för att bo där en tid. När han var nästan framme sa han till sin hustru Sarai.
Vi pausar där, va?
Ja.
För att först så bara att säga att, oj då.
Ja.
Han har precis kommit till landet och åkt runt lite där. Sett det här landet som den här mystiska, osynliga guden har lovat honom.
Mm.
Och sen helt plötsligt blir det hungersnöd.
Mm.
Det var ju tråkigt.
Ja.
Han kommer ju från tvåfotslandet som har en överflöd av mat. Och han åker också till Egypten. Där det är ju Nilen som livnär landet. Så från Babel till Egypten. Och däremellan så har vi lilla Kanan som är helt beroende av nederbörd.
Mm.
Men det finns Jordanfloden, men den livnär inte landet.
Mm.
Så det är helt på något sätt beroende av naturen och Gud. Och Gud bara, okej, vi det regnar inte på ett tag här.
Ja,
kan man undra, vad har Gud för plan här? Ja. Vad är idén med att Abraham skulle komma dit och helt plötsligt blir det hungersnöd efter 10 verser?
Mm.
Det är svårt att veta exakt vad, men det finns en känsla liksom att det här är Guds plan, att ja, någonting är bakom det här, att ja, Gud är med i bakgrunden och skuffar liksom, ja, skuffar av varandra fram.
Sometimes you just gotta take the long road.
Precis.
Ja. När han var nästan framme sa han till sin hustru Sarai: du är ju en vacker kvinna. När egyptierna får se dig och förstår att du är min hustru, dödar de mig och låter dig leva. Säg därför att du är min syster, så kommer allt att gå mig väl tack vare dig, och jag får leva.
Så vi får inte höra hennes svar.
Nej.
Hon är tyst i hela den här processen. Hon är bara ett föremål som andra förhåller sig till.
Ja.
Tyvärr.
Det blir en dialog för att vi ska se resonemanget för den här historien.
Ja, och också att Abraham, de har inga barn.
Mm.
Så de skulle kunna, jag menar, det skulle kunna gå ihop att han reser med sin syster. Att han tar hand om henne.
Ja.
Och vad betyder det att han skulle, att han ljuger? Han ber henne ljuga.
Mm.
Han är rädd att egyptierna kommer att ha ihjäl honom.
Mm.
Han vet inte vad det är för ställe han kommer till. Och han vet att på många ställen där man kommer som främling, så säger de: aha, vad kan vi plocka av den här främlingen för värdefullt? Så han säger att det mest värdefulla jag har är väl dig. Och om vi säger att du tillhör mig som min hustru, så blir jag den som de måste
ta bort.
Ja, skälla ifrån. Så han vill, ja, han är rädd att det som faktiskt händer kommer hända. Så vi antar att hon går med på det här, för det verkar ju så, va?
Mm. När Abraham kom till Egypten såg egyptierna att Sarai var en mycket vacker kvinna. Också faraos hovmän såg henne och prisade hennes skönhet inför sin herre. Och så blev hon förd till faraos hov.
Ja, och det står på hebreiska ha'isha, att kvinnan blev förd till faraos palats, faraos hus.
Ja.
Och hela tiden så står det att på grund av kvinnan, att de såg hur kvinnan var och tog henne. Så hon blir liksom verkligen det här föremålet.
Ja.
Hon blir inte ens Sarai längre på något sätt.
Mm. Men det kan ju vara också någon kod för någonting. Du behöver inte, alltså, det låter ju lite lätt manschauvinistiskt.
Ja.
Men det skulle ju också kunna vara att man pratar om den här, det här dubbla i att identiteten, man och hustruparet, det är en slags egen identitet, och att det som händer i det här är ett uppbrott mellan de här, de två polerna som hör samman, har brytits upp.
Mm.
Och att det är därför man gång på gång säger isha, isha, isha. För det heter ju ish och isha.
Ja, det är en intressant tolkning faktiskt. Och se den aspekten här. För det är just det som på något sätt är så kränkande, i att faro ser den här vackra kvinnan, han har den redan ett harem, har du sett den här snyggingen?
Jag kan
väl plocka henne som en del av min,
jag vill ha en
min samling. Precis.
Ja. Men för det, den känslan man ska få, tänker jag mig, är ju det här: nej, du får inte, don't break up the union, du vet, det är något viktigt i att just de här två, det är inte liksom av, det är av gudomlig, vad heter det?
Att det är sanktionerat.
Ja, precis. Det det här är inte någonting de har valt själva bara för att de kände för det, utan det är en viktig union som man inte får.
Ja, absolut, kan man ju säga det så. Men på grund, men han lever gott.
Ja, precis. Hon blev förd till faraos hov. Abraham behandlades väl tack vare henne. Han fick får och kor, slavar och slavinnor, åsnor och kameler. Men Herren lät svåra plågor drabba farao och hans hov för Sarais, Abrahams hustrus skull.
Mm. Det står inte vad det var för plågor.
Svåra plågor.
Svåra plågor.
Ja, det vet man ju att det måste vara erectile dysfunction. Det
kan inte vara någonting värre än så, nej.
Nej, 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 nej.
Och det tycker jag är en rolig liten midrash som du kommer med där. För att visst, om det skulle vara så är så att säga, effekten väldigt snabbt upptäckt. Och också väldigt... passande för situationen.
Jo, jag tycker att det är, om man vill läsa vidare så får man säga. Då kallade farao till sig Abraham och sa: vad är det du har gjort mot mig? Varför talar du inte om för mig att hon var din hustru? Varför sa du att hon var din syster? Så att jag tog henne till hustru. Här har du din hustru. Ta henne och gå. Och farao befallde sina män att föra Abraham ut ur landet med hans hustru och allt han ägde.
Mm.
Det är ju en till... Okej, jag är lite taskig. Men det här, ta din hustru och allt du äger. Det är ju alla de här grejerna han har fått från faraon. Det är också som en slags cover-up för att inte visa att det var någonting som hade gått fel på den fronten.
Ja.
Annars hade de ju bara sagt.
Precis, och på något sätt, Abraham lämnade ut i detaljen att det var inte hans syster utan hans hustru.
Mm.
Men så säger på något sätt när faro fattar vad som har hänt, och han kanske liksom fattar att allting började gå snett när de här typerna dök upp.
Ja.
I det här så tänker de, i den här kommentaren så säger de: Pharaoh suddenly made suspicious as a result of the affliction, på grund av plågan, must have interrogated Sarai, who admitted her true status. Abraham makes no effort to justify his conduct.
Mm.
De säger att här så kan man ju läsa in att faro kanske förhörde Sarai.
Ja.
Och fick ur henne sanningen. Ja.
Men för faro har väl undrat, vad är det som inte funkar här? Och sen så har han fått, så han tänkt, när han får reda på det att Sarai är Abrahams hustru, så förstår han, aha, det är därför det inte går, för det är ju nämligen ett brott med någon annans hustru.
Mm.
Det är därför allting har fallerat.
Mm. Så han bara liksom, ta allt som du fick i betalning allt. För att men jag vill inte ha liksom, jag vill inte ha den här kvinnan i mitt hov längre. Jag vill inte ha henne som en hustru.
Som en curse.
Ja, för hon är förbannad. Och där så ser vi på något sätt illustrationen av det löfte som Gud gav till Abraham. Alla som förbannar dig ska bli förbannade. Alla som välsignar dig ska bli välsignade. Så om faro på något sätt fattar, eller ryktet kommer att Abraham, han har speciellt skydd. Över naturliga krafter som skyddar honom, så kan man tänka sig att faro bara liksom... Okej, jag vill inte ha dig här. Jag vill inte stötta mig med dig. Så ta en massa saker, men se till att du aldrig kommer tillbaka.
Mm.
Stick härifrån.
Mm.
Och där kan vi också ifrågasätta Abrahams... Alltså, Abraham verkar inte vara... Hans rättfärdighet verkar inte nödvändigtvis ligga i hans moraliska beslut.
Mm.
För här är det lite moraliskt tvivelaktigt, och han kommer göra andra saker som man kan undra hur moraliska de är.
Mm.
Sen, i vissa fall så är han väldigt moralisk, och i andra fall som många människor. Mm. Han har sina principer, men ibland så lever han inte upp till dem.
Mm.
Så i det här fallet så kan man ju vara lite kritisk till den här gudsmannen.
Ja, man kan också tänka, vad vet vi? Det kanske var något alldeles nödvändigt med att det skulle utspela sig precis så här. Och om det nu var erectile dysfunction, så var det ju inte något sån intrusion ändå. Apropå det, det finns väl liknande berättelser? Sa inte du det? Det finns...
Jo, vi har ju i kapitel 20... Och sen i kapitel 27 var det, tror jag.
Bara 7 kapitel kvar.
Ja, precis. Men där har vi vad som kallas för dubbletter.
Ja.
Som är en viktig del av bibelforskningen.
Mm.
För du läste väl om det där i Who Wrote the Bible?
Ja, precis. Mm.
Och vad var...
Liknande historier som vävs samman, och så sätter man dem lite i den ordningen som den personen som sätter samman dem.
Ja, men om vi har, precis, och har vi en berättelse om Abraham som går till faro
mm.
och säger, min fru, nej det är min syster, om Sarai. Och sen i kapitel 20 så har vi Abraham, nu heter han Abraham och hans hustru heter Sara, som går till filisternas kung och säger samma sak. Om det här är min, det här är inte min hustru, det är min syster.
Ja.
Och filisterna och deras kung reagerar också. Det uppdagas och som reagerar de. Och sen så har man en tredje exempel när det händer med Isak. Alltså äpplet faller inte långt från trädet. Han gör samma sak med sin hustru Rebecka. Vi kommer titta på de här berättelserna sen. Men genom att jämföra dessa olika berättelser, och om man drar slutsatsen att det här ändå handlar om någonting som en återkommande berättelse, men berättas av olika berättare. För Gud har olika namn och det är olika sorters kungar. Så det kan vara liksom att olika versioner av samma berättelse.
Mm.
Ja, ni vet nu Abraham gick till kungen. Ja, vilken kung var det? Var det Farao i Egypten eller var det filisternas kung? Mm. Eller var det Isak som gick till? Hur var det där nu? Mm. Och nej, jag har hört det så här, jag har hört det så här. Och de vävs in i berättelsen i olika ställen för att ge ett bättre så att säga, episkt helhetsintryck.
Mm.
Men det är fascinerande, genom att jämföra dem så ser vi väldigt mycket hur olika de här traditionerna också är i deras relation till Gud, till Abraham, till omvärlden. Ja. Så det tycker jag också är väldigt spännande.
Mm.
Att titta på dem. Men det kommer vi till också. Vi kan jämföra dem lite mer.
Allt tar sin tid.
Så småningom. Men där var det slut på det första avsnittet i Abrahams liv och verk.
Ja, nu är han, var han åka. Han kom till Egypten, nu får han åka därifrån igen.
Ja, och nästa gång så kommer vi med kapitel 13 och se att vi har fler, ja, det är andra upplägg.
Ja, jag kan till och med se här att de här platserna som man precis har varit i och satt upp, byggt altare. Negev, Betel och Ai. De återkommer i nästa kapitel.
Ja.
Ja,
så det är utposter som han har så att säga, kanske lämnat lite proviant vid och sådär. Och han vet vad han ska komma tillbaka till. Så det blir spännande att se hur Abrahams liv i landet utvecklas. Tack för den här gången.
Tack för den här gången.
Det där var det 12:e avsnittet av Filosofens Bibel, en podcast från Filoprax, Göteborgs filosofiska praktik. De andra avsnitten, inklusive bonusavsnittet om Abrahams beteende i avgudabildsbutiken, finns under filosofensbibel.se. Filoprax evenemang, artiklar och annat finns på filoprax.se. Vi hörs och ses!